You have to make some gymnastics to have more particles which are really colliding.
Idag ska vi in i en värld som, ja, ska vara helt ärlig, skrämmer mig lite. Partikelfysik.
It's very, very complex.
Det känns ofta helt obegripligt för mig.
It could be whatever, you know.
Men stanna kvar, för bakom allt det svåra handlar det här om själva byggstenarna i allt omkring oss.
Finally you have this fiesta that okay, we have find the Higgs.
Och just därför ska vi till CERN, världens största laboratorium för partikelfysik, som i år stängs för en 4 år lång uppgradering.
Dream scenario would of course be that there is another fundamental discovery. I think this is what we really all hope for.
Du lyssnar på Vetenskapsradion med mig Elsa Östlund. Och idag handlar det om framtiden för partikelfysiken. Och om en uppgradering kanske kan väcka liv i ett forskningsfält som vissa menar har hamnat i dvala.
It's really a cathedral of the science.
Marta Baico, rumänsk ingenjör och nyckelperson i utvecklingen av CERNs magneto-supraledningsteknik, beskriver CERN som en vetenskapskatedral.
Well, now I'm here for 30 years and I was always and still today I think that maybe I am not enough for what it is this place.
Och trots sina 30 år här känner hon ibland samma tvekan som när hon först kom hit. Om hon verkligen räcker till på en plats som den här. Men hon trivs otroligt bra.
Actually what is difficult is to get a life outside CERN because we are all or most of us foreigners. So we come here and we end up having our family replaced by our colleagues.
Kollegorna blir ofta som en andra familj eftersom CERN är som en liten stad med labb, kontor, restauranger, banker och olika fritidsklubbar. Och det svåra, säger hon, är snarare att skapa ett liv utanför området. Trots att CERN ligger precis utanför Genève i Schweiz.
Actually, some of our colleagues, they're typically the physicists who are coming from different countries for a period of time that is shorter than ours here, so it can be from weeks to months. They are basically living and doing very big part of their life in the Meran site. We have everything for it.
Den cirkelformade tunneln som utgör partikelacceleratorn ligger djupt under marken och korsar gränsen till Frankrike. Men ner i den får man inte gå när acceleratorn är igång, vilket den är i större delen av året.
So let's go into the mock-up of the tunnel.
Marta visar istället in mig i en skalenlig modell av tunneln där partikelacceleratorn LHC, Large Hadron Collider, finns. Den är lika bred som den riktiga, men bara runt 20 meter lång, inte 27 kilometer.
So really the size, the ambience, you have it really like in the tunnel.
Den verkliga LHC ligger djupt under våra fötter, som en enorm racerbana under marken. Och i den accelereras pyttesmå partiklar, oftast protoner, upp till nästan ljusets hastighet, ungefär 11 000 varv per sekund innan de krockas. I smällarna kan forskarna se vilka ännu mindre partiklar som finns inuti protonerna eller som skapas i själva kollisionen.
You have to imagine a kind of a tube in the tube, layers like in the onion.
Och Marta beskriver LHC som en lök med flera lager. För när man står i den rörformade tunneln så ser man ett enormt rör framför sig. Men egentligen är det en lång rad av gigantiska magneter som styr protonerna i rätt bana. De största magneterna är runt 15 meter långa och väger upp mot 30 ton. Och trots att det är magneterna som Marta jobbar med så beskriver hon deras utseende som tråkigt.
You see a blue tube? It could be whatever, you know.
Inuti varje magnet finns två smala rör där protonerna färdas, ett i varje riktning.
One tube here, another there. This is how they are traveling completely independent.
Tunneln vi står i är grå och anonym. Det är fullt av kablar, magneter och utrustning. Och så ser nästan hela den riktiga tunneln ut också. Förutom vid stationerna som skickar in protonerna och vid de stora detektorerna där kollisionerna sker. Och för några år sedan när acceleratorn var avstängd fick jag faktiskt besöka Atlas-detektorn. Den var enorm, som en cirkulär solfjäder av elektronik och såg nästan ut som en del av en rymdstation. Och jag minns att jag stod där och förundrades över hur märkligt och kanske lite poetiskt det är att vi behöver världens största maskiner för att studera universums minsta byggstenar. Och det är just det partikelfysiken handlar om. Läran om universums minsta byggstenar och krafterna som styr dem. Ibland är det ren teori och ibland handlar det om att krascha partiklar och se vad som händer. Under 1900-talet hittade man fler och fler partiklar genom att bygga allt kraftigare acceleratorer. Till slut såg man mönster och det blev grunden till standardmodellen. Teorin som beskriver hur materia och energi beter sig på den allra minsta skalan. Men en pusselbit saknades länge. Den partikel som ger andra partiklar massa. Den förutspåddes redan på 60-talet av bland annat fysikern Peter Higgs. Men ingen visste om den verkligen fanns. Till och med den kända fysikern Stephen Hawking slog vad med en kollega om att den aldrig skulle hittas. Men nästan 50 år efter att partikeln hade förutspåtts hittades den.
This is a very, very preliminary result, but we think it's very strong. It's very solid. We discovered the standard model for more and more rare processes, and basically we're very confident now that we can go after the rarest, which is the Higgs.
I think we have it.
Yeah.
2012 upptäcktes Higgs-bosonen med hjälp av LHC på CERN. Och en som satt med i publiken under den här presskonferensen var den då 83-åriga Peter Higgs som var rörd till tårar.
Well, I would like to add my congratulations to everybody involved in this tremendous achievement. For me it's really an incredible thing that it's happened in my lifetime.
Och det här blev en av de största fysiknyheterna på decennier.
It was a very exciting period. Basically, I was working for the LHC from the very beginning. So somehow it's giving you the opportunity to understand why you are working, what is the final goal. So it was very, very exciting, of course.
För Marta Baiko, som varit med sedan starten av LHC, blev upptäckten ett bevis på att alla år av arbete faktiskt lett fram till något. Att hela den här enorma satsningen och alla människor bakom den tillsammans hade lyckats.
I think that it was a different atmosphere because after a long period where you are working, installing and doing day and night shifts, finally you have this fiesta that okay, we have find the Higgs. I think it impacted us. We were all very proud.
Efter år av nattpass och installationer var det nästan feststämning på CERN. En känsla av att de hade varit med om något historiskt. Men efter det blev det tyst. Inga nya partiklar, inga stora överraskningar. Stephen Hawking kallade till och med upptäckten för lite tråkig, eftersom de största framstegen ofta kommer från oväntade resultat, inte bekräftelser.
But it is a pity in a way, because the great advances in physics have come from experiments that gave results we didn't expect.
Och vissa började säga att partikelfysiken var död. Eller åtminstone slumrande. Och Marta håller faktiskt med om att fältet gick in i en slags dvala efter Higgs.
Yes, I would say yes. We are still very proud, but with the time, of course, this enthusiasm it's a bit less.
För även om Higgs-bosonen var en enorm upptäckt passade den nästan för bra in i teorin. Den fyllde igen ett hål i standardmodellen men öppnade inga nya. Och problemet är att standardmodellen inte kan vara hela bilden. Den beskriver tre av de fyra fundamentala naturkrafterna men tar inte med gravitationen. Den förklarar bara den materia vi kan se, som tros vara en liten del av universum. Resten är mörk materia, som vi inte kan se men som verkar hålla ihop galaxerna. En annan gåta är varför Higgs-bosonen är så mycket lättare än vad många teorier säger. Och det är här både frustrationen och fascinationen uppstår. Standardmodellen fungerar otroligt bra, men den har enorma luckor. Vad är mörk materia? Varför är Higgs så lätt? Och hur hänger gravitationen ihop med allt annat? Fysikerna vet att något saknas. Frågan är bara var man ska leta och hur man ska hitta det. För vad gör man när världens största fysiklabb inte hittar fler svar? Har man tappat hoppet? Eller finns spänningen fortfarande kvar? Och kanske är det här uppgraderingen av LHC kommer in.
Marcus Elsa.
Hey, nice to meet you. Jag heter Marcus Zellert och jag leder projektet av High Luminosity Upgrade just nu på CERN.
Jag möter Marcus Zellert i en av de nya anläggningarna inför uppgraderingen. Han kommer egentligen från Österrike men pluggade också ett halvår på KTH i Stockholm.
Det var där jag började lära mig lite svenska, men det var där jag träffade min fru, så det var lite efteråt att jag lärde mig mycket mer.
Och resten av intervjun tar vi på engelska eftersom det blir lite mer tekniskt.
I'm inviting you to take two helmets and two
exactly. So maybe first we get you equipped and then we start having a look.
Men först ska vi ta på oss väst och skyddshjälm eftersom vi ska åka ner 72 meter under marken.
Okay, so what we can do now is we can actually take the elevator. We go down 72 meters.
Uppgraderingen av LHC ska pågå i 4 år. Och den har faktiskt varit planerad sedan länge, redan innan man hittade Higgs-bosonen. Vi kliver ur hissen och framför oss öppnar sig en drygt 300 meter lång tunnel.
So now we enter what we call the new high luminosity LHC galleries.
Den ligger parallellt med den nuvarande LHC-tunneln som ligger ungefär 10 meter djupare och körs i princip dygnet runt fram till avslutningen i sommar. Men här är vi på säkert avstånd från strålningen.
And the LHC machine is running today, so there is collisions happening right now as we stand very close to the center of the detector.
Här nere rör sig grupper av folk i skyddshjälmar mellan byggställningarna. Förberedelserna inför uppgraderingen är i full gång och det hörs. Marcus förklarar att många delar av LHC helt enkelt gjort sitt. Och att stora delar nu byts ut till ännu modernare teknik. Men målet med uppgraderingen är inte att partiklarna ska åka snabbare. Energin blir densamma. Det nya är istället mängden kollisioner.
High luminosity is really going to increase the collision rates in the detectors, and that is really, really important because physics discoveries nowadays, they're really statistical events. So that means you need a lot of collisions, a lot of data to analyze for the particle physicists to really discover new types of particles and new physics.
Och fler kollisioner betyder också mer data, ungefär 10 gånger mer.
So there is a tenfold increase of collisions, so there is also a tenfold increase of the data that has to be recorded.
Det är som att gå från att ta några få bilder med en kamera till att filma i super slow motion. Plötsligt ser man detaljer man aldrig sett förut. Men det innebär också en ny utmaning. All denna data måste analyseras. Och just där har ett verktyg fått en allt viktigare roll under det senaste decenniet, AI.
Artificial intelligence is a field that CERN is already using actively, and especially the analysis of collision data, because of course we are looking for pattern recognition. That is something that AI today is very, very capable of doing.
AI används redan för att hitta mönster i kollisionerna, sånt som är svårt eller omöjligt för oss människor att upptäcka. Och kanske finns det till och med upptäckter gömda i gamla data.
Often the data analysis lags behind. And yes, it might very well be that there is still other things and discoveries that are hiding in the data that we simply have not yet seen.
High luminosity kan ge både mer precisa mätningar och chansen att se extremt sällsynta processer. Sånt som bara händer någon gång ibland i miljarder kollisioner. Och kanske kan det vara vägen mot en ny stor upptäckt.
The dream scenario would of course be that there is another fundamental discovery like the Higgs particle. I think this is what we really all hope for. But already the better understanding of the Higgs particles and the present standard model will guide us very clearly in what path we have to take for future machines.
Men även om en ny fundamental upptäckt inte sker, menar Marcus att mer exakta mätningar av Higgs-bosonen och andra processer också kan ge mycket kunskap.
Although we have discovered it, we know still very little about its actual properties. So we have to know much better how it actually behaves, how it interacts with particles. There might be actually more than just one Higgs particles. There might be many more. And all these precision measurements is going to give us a much, much further insight in what the Higgs really is and what it does as part of the standard model.
Och beskrivningen av att forskningsfältet varit i dvala sen Higgs håller han inte med om.
It's definitely become much harder to really achieve these fundamental discoveries. We have been pushing our boundaries of understanding. Making really huge leaps has just become extremely difficult, and there is a lot of effort that has to go into that.
Han menar att stora språng i fältet blivit allt svårare, men att gränserna för vår förståelse flyttas framåt hela tiden. Och det tror han beror på vår nyfikenhet.
In the end, we're also all very curious, right? And I think our curiosity will never stop. So I think it's just our nature that we are explorers.
Men vad händer när uppgraderingen är klar? Man kör igång High Luminosity och ändå inte hittar fler ledtrådar om hur universum hänger ihop.
As you might have heard, there is already a future project in the making at CERN, which we call the Future Circular Collider.
Nästa stora idé är Future Circular Collider. En accelerator på runt 90 kilometer i omkrets istället för dagens 27 kilometer. Och den skulle ha ungefär 10 gånger högre kollisionsenergi.
It would again be in the Geneva Basin. It's a huge ring that actually stretches for the first time underneath the Geneva Lake and even extends partially towards the Alps.
Och såna här projekt är dyra. Uppgraderingen till High Luminosity kostar ungefär 13 miljarder kronor totalt. Men den kostnaden, säger Marcus, ryms inom CERNs nuvarande budget från medlemsländerna. Och jag undrar om finansiering av såna här projekt blir svårare när det inte görs lika många stora upptäckter längre.
Accelerators like we build at CERN, they're of course for fundamental science, but there is also a lot of technologies that are developed on the way of doing that.
CERN byggdes förstås för den grundläggande forskningen. Men Marcus menar att de också driver fram ny teknik som får direkta tillämpningar i många olika industrier. Dessutom tycker han att det är viktigt att CERN och Europa behåller sin världsledande roll.
Europe is still the leading place in terms of particle physics today, and I think it's extremely important that we maintain that advance.
Men är nästa steg verkligen bara att bygga ännu större maskiner? Tunnlar som sträcker sig under sjöar och berg.
So there is actually different types of areas that particle physics is today looking at. On one side, the very large scale high energy machines, but there is also very very small experiments that are doing that. But definitely the search, what we call the high energy frontier of particle physics, this naturally has to go with larger and more powerful machines.
Jakten på universums gåtor sker på många fronter. Från enorma acceleratorer till små experiment som ryms på ett skrivbord. Men oavsett skala handlar det om att vilja förstå mer. Och kanske är det just kombinationen av nya maskiner, nya verktyg och vår oändliga nyfikenhet som kan väcka partikelfysiken ur sin så kallade dvala och bana väg för nästa stora genombrott.
Det är ett stort projekt och det är dags att gå, och jag är confident att vi kommer att göra det.
Du har lyssnat på Vetenskapsradion med mig, Elsa Östlund, om hur världens största partikelaccelerator byggs om för att ta nästa steg i jakten på det som saknas i vår förståelse av universum. Producent var Lars Broström och musikklippen i programmet är gjorda av forskare, kompositörer och konstnärer inom LHC Sound Project.